Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar veckans arkivsamtal. Vill du lyssna på en massa exklusiva bonusavsnitt av arkivsamtal med bland annat David Liljemark plus 1,5 timme där jag pratar om NWA med PSTQ utöver gratistimmen som kom för ett tag sedan? Då surfar du in på patreon.com/arkivsamtal och bidrar med valfritt antal dollar. Om du gillar den här podden och vill bidra till att den kan fortsätta produceras så kan du också swisha en slant till 0760-724738. Swish-numret finns även i avsnittsbeskrivningen. Jag är jättetacksam till alla er som bidrar till podden, som är schyssta och hjälper mig lite ekonomiskt, för att det är i stort sett de enda pengar jag får in nu för tiden. Tänk på det! Min och Anton Magnussons stand-up-turné Uppvigling och förledande av ungdom, den drar igång igen om ett tag. Alla våra datum är flyttade. Gå in och kolla de nya datumen på specialisterna.se. Vi kommer till 22 svenska orter till. Trots pandemin så är det slutsåld på många ställen, så det kan finnas en poäng med att köpa biljetter redan nu. Vi kommer aldrig att ställa in, utan i värsta fall flyttar vi datum som vi har fått göra redan nu. I Stockholm finns det till exempel bara, jag vet inte, 10 biljetter kvar skulle jag tro nu vid det här tillfället. Till den 27 september på Skalateatern. Så de kommer ta slut snart. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter ännu en gång Fredrik af Trampe.
Det stämmer bra det.
Välkommen hit.
Tack så mycket. Jag sitter och tittar på dina persienner här.
Ja.
Har du någonsin, när vi träffades i vintras någon gång, så berättade du någon historia om din persienreparatör?
Ja.
Har du någonsin berättat den i den här podden?
Jag tror jag har gjort det, eftersom när de här persiennerna har fotograferats så är det någon lyssnare som har skrivit: jag vet att du tycker att sådana patienter är kult. Det var en av många saker han sa. Mm. Han sa även, när jag nös, så sa han: det är självförvållat.
Well.
Jag tror jag har dragit patientgubbe i stan minst en gång i alla fall.
Ja, ah, okej. Okay. Den är bra annars.
Mm. Den, en stark anekdot. Fredrik af Trampe är kanske mest känd som poddare i dessa dagar.
Ja. Jag lyssnade på senaste avsnittet som jag var med i här, och jag hörde själv att jag liksom hajade till lite, för du sa det då också. Mm. Och i min värld så är det mest att jag har åkt runt och varit liksom så här trubadur och konferensier på massa visfestivaler i så många år, så jag tänkte att om det är någonting som någon känner till mig först så är det väl det. Men det är sant, i dessa dagar, nu gör jag nästan inte alls det, och däremot har jag börjat vara med i en massa poddar och göra egen podd och ha mig, så det stämmer nog.
Mm.
Jag pratar mycket om nöjeshistoria och popkultur, trivia och sånt.
Ja, du kanske är en av vår tids främsta populärkulturhistoriker.
Oh. tack så mycket. Alltså, på vissa områden så finns det många områden som jag inte kan så mycket om alls. Men jag är ett fan, så kan man väl säga i alla fall.
Ja, men du kan mycket och mycket inom populärkultur.
Mm. Och, ja, det kan man väl säga.
Och idag så ska vi prata om Sällskapsresan-filmerna.
Jajamän, äntligen.
Jag tyckte det var konstigt att det inte finns något svenskt Och förmodligen är inget utländskt poddavsnitt om det tidigare.
Det vore ju kul om det fanns ett utländskt poddavsnitt om just det. Den första filmen har i alla fall dubbats till engelska. Så att det skulle vara, och hade viss framgång i Ryssland tror jag också. Eller Sovjet som det var på den tiden.
Ja, jag såg nyligen SVT kom ju med någon form av dokumentär om Lasse Åberg. Mm. Och där, det var, jag tyckte det var lite för lite om Sällskapsresan den dokumentären. Vad hette den? Någonting om ett splittrat liv eller
något liknande. Den är inte svår att hitta om man vill, men det var ju lite så att jag såg den först efter att jag hade sett om några av filmerna nu och skrivit ner lite observationer, tänkte att då ska jag väl se den här filmen i lite så här slapp research syfte och så var det ganska en hel del av mina takes också i den dokumentären, men vad fasen det är
efter. Ja. Men jag tänker innan vi innan vi drar igång på allvar så ska vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget väldrycken.
Underbart.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget väldrycken. Det är lite speciellt. Ni hör kanske att det ekar här inne idag.
Uh-huh.
Det är för att mitt flyttlass gick i morse. Det gick en flyttbil klockan 7 i morse. Så jag har inga glas.
Du har inga glas?
Nej, men jag köpte lite dryck som man kan ha som handfrukt.
För vi bokade det här för ganska länge sedan och då insåg jag att det här kommer vara den sista podden i din gamla lägenhet.
Ja, jag kanske hinner med. Jag har kvar nycklarna till 1 juni. Jag har lite gubbar som lägger golv och sånt nu, så jag tänker att det kanske är bättre att spela in här än höra dem liksom i bakgrunden.
För jag var lite annars lite peppig på att tänk om jag ska hjälpa Simon lite på tång, så ska jag ta allt inklusive den där ketchupen och den där häxan.
Men, alltså du sänker hela ketchupflaskan. Häxan har faktiskt flyttats.
Den har, nej, osis för min del. Eller?
Jag vet inte. Men här kommer alternativ i alla fall. Hostmedicin. Men det föredrar nog att du inte dricker direkt ur flaskan eftersom man har ju lite basilskräck.
Inte bara i dessa dagar, men generellt.
Jag har det generellt, ja. Three Hearts Indian Tonic Water. Den kan du få dricka direkt ur flaskan. Heinz Tomatketchup. Det kan du få dricka direkt ur flaskan ifall du vill vara flippig. men jag kommer ju slänga den efteråt. Sen har vi ölen Corona. Jag såg den i affären och tänkte, det är en god öl. Men så tänkte jag, den kan man inte köpa. Då kommer ju folk tycka att man vitsar på ett dåligt sätt. Och jag förstod ju då att varför den har gått ner i försäljning. Det är för att, alltså, om man köper det. För du reagerar ju med ett avmätt. Men sen kom jag på att nu har vi nått the tipping point. Att nu börjar det bli lite kul igen. Att ta upp en corona och säga.
Ja, för jag läste om någon bloggpost precis innan de stängde ner allt av Martina Montelius. Och hon berättade att de hade haft, det var verkligen precis innan allt stängdes ner. Hon hade haft någon premiär några dagar innan och då hade de bjudit på corona som en flippig grej.
Men det är ju inte, alltså, nu börjar det bli roligt
nu igen. Börjar det flippigt igen, liksom, men sen den sjönk väldigt fort. Det är lite som den här spaningen om alla som alla kulturarbetare har, att nu har alla börjat leva som jag. Den, liksom, den nöttes ut i alla poddar på 2 dagar.
Sen har vi mer sockerfri passionsfrukt.
En läsk alltså, eller hur?
Ja, sockerfri läskedryck. Nej. Jag associerar ju läsk ganska mycket med bubblor.
Nej, just det.
Men det har stått på mer läskedryck utan kolsyra.
Okej. Okay.
Men
det är
en läskande dryck.
Ja, det får man ju säga att det är.
I alla fall i Skåne så säger man att läskande betyder då att den släcker törsten.
Ja, men det är väl ett
jag har hört vissa i Stockholm och andra delar av Sverige säger att läska som vi har sagt att fresta.
Det har inte jag hört. Jag är mer bekant med att läska är att man släcker törsten.
Ja, jag håller med. Jag tycker det är konstigt när någon säger du läskar mig med din glass. Har du hört det?
Nej, då
menar de fresta. Det kan vara bara
det är kanske dialektalt någonstans då.
Eller att de är dumma i huvudet.
Ja, det kan vara. Rört ihop termerna.
Och för tråkmånsar och nejsära har vi vatten.
Ja, det var ju inte lika flippigt om jag skulle välja alltihop. Nej, men jag tror jag tar den där toniken då, i så fall. Eller vad man hade.
Three Hearts Indian Tonic Water.
Mm.
Okej, men då tar jag en mer sockerfri passionsfrukt.
Ja, men det blir schysst.
Då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med!
Ja, det är sån här jag tittar.
Då är vi tillbaka. Det gick lite snabbare den här gången eftersom man inte behöver hälla upp någonting.
Då ska vi se.
Mm. Vad tyckte du?
Mäkta bitter. Härligt. Det var gott.
Jag visste inte att den var så bitter.
Nej, jag tyckte det. Jag brukar ta Sveppes.
Och den är sötare eller?
Ja, lite skulle jag säga. Men om jag brukar ta den sockerfria så är det lite... Lite mina. Men där, ja, gin och tonics.
Mm. Men det här var inte sockerfri.
Men det var inte det.
Nej.
Mm. Nej, men den var god.
Ja, du, för en halv liter eller mer. Det är ganska mycket kvar.
Ja, man var ju nytt och i målsen. Men nu bara downa upp sig. Ja.
Var det din Sven Melander?
Ja, din är bättre, tror jag.
Ja, man var ju nykter i morse, men nu börjar hon upp sig.
Gjorde inte du Sven Melander i den här specialisterna sitcomen?
Jo, jag gör Sven Melander så ofta jag kan.
Och Sven Melander är också, du har ju medveten med att han har väl varit gäst i den här podden?
Ja, det har han varit. Han har suttit i det här rummet. Mm. Det var stort.
Ja.
Han var väldigt trevlig också. Han skickade en signerad DVD-box med Nöjesmassaken till mig.
Han verkar ju verkligen vara genom skön. Ja. Liksom. Jag såg någon intervju med honom där han fick frågan om tycker du att det finns någon modern humor som är rolig? Och att han verkligen var så där, det kommer fram folk i min ålder. Nej, jag kan inte här. Men folk i min ålder kommer fram till mig och säger att det var mycket bättre när ni gjorde Nöjesmassaken och dagens humor är ju bara skit. Och de tänker ju inte på att, precis som vi inte gjorde, när vi gjorde Nöjesmassaken gjorde vi inte våran humor för 70-åringar. Och det gör inte dagens ungdom heller. Och så nämnde han väl Grotesco-gänget och något mer som han tyckte var jätteroligt. Så det, man gillar ju äldre folk som har den inställningen att det finns nya bra grejer. Men det är jävligt mycket charmigare än de som bara tycker att det var bättre för på något sätt ändå.
Det håller jag med. Det kan ju vara lite kul med en sån ilsken gubbkyv som hyttar med käppen också.
Ja, visst, det kan ju vara, och det kan ha sin charm om man liksom utformar det på ett skojigt sätt. Eller som han, gamla jazzradiopratare, en smoke ring som hatade allting som hade med pop och rock att göra. Man kunde göra det till en rolig grej. Det är ju jobbigare med folk som är liksom lite bittert sura. Det är ju inte så jävla skojigt. Det var en kompis till mig hamnade bredvid en gång på någon fest. Eller vad det var, en humormakare. Jag ska inte nämna några namn, men han var med i en humorgrupp som heter Lorry en gång i tiden.
Mm.
Och den här humor, och min kompis gillar den här humormakaren väldigt mycket. Så han sa till honom att jag gillar verkligen dina grejer. Det där som ni gjorde i Lorry och den där serien. Ja, tack så mycket. Men men det var ju då det. Det var ju då som man gjorde grejer. Nu får man ju inte göra någonting för jag är inte kvinna, vet du. Så jag får inte göra någonting numera. Nej, okej. Okay. Men
jag tror jag kan gissa vem av dem i Lorry.
Det är inte Claes Månsson. Han känns verkligen som raka motsatsen till det. Nej, verkligen inte. Nej, och liksom fortsatt, min kompis var så här, fast jag gillade verkligen den där serien som ni gjorde. Och den där sketchen, den tycker jag är lite bort. Ja, det var väl då. Det kanske var okej, okay, men numera får man ju inte göra någonting. För nu måste man ju ha fitta för om man ska göra en film. Det är för jävligt, nu får man ju inte göra någonting.
Var det sketchen, all skit ska bort. Man sitter på det.
Kan ha varit.
Det kan vara rätt att den inte hade fått göra. Alltså det är då en reklamparodi där vem av tjejerna idag är det?
Det är Lena Endre.
Som sprayar någon slags spray på en invandrare.
Ja, men det är gjort som en parodi på en reklamfilm där hon går runt och sprayar om det är ett fönster. All skit försvinner. Och sen någon vägg eller all skit försvinner. Och sen går hon förbi en invandrare och sprayar. All skit försvinner. Och så är den plaska med Sverigefärger på. Och det är liksom så uppenbar satir. Men det är så kul med den att det blev sånt jävla liv om den. Mm. Och att den fälldes i radionämnden. Om den ansågs rasistisk eller om det nu finns... Jag vet inte vad det var för bedömningskriterium som det föll under. Men det var så kul att de gjorde ett svenska tv-historier om Lorry för några år sedan. Och då pratades det ganska mycket om just den här sketchen. Mm. Att det var så konstigt att folk inte fattade skämtet.
Mm.
Och sen så länkade vi, om ni vill se då, så finns det i öppet arkiv. Och så gick man in på öppet arkiv, men då har de klippt bort den sketchen. Nej. För att den var fälld av radionämnden.
Men finns på YouTube.
Ja, den är väl lite så svår att få tag i. De var ju också inne på att Farbror Bosse kanske inte hade gjorts idag. Men jag vet inte fan. Alltså jag menar, det är ju inte, jag vet inte, är det någon som tror att Farbror Bosse är en realistisk skildring av en pedofil? Farbror Bosse är ju liksom,
nej,
han är ju ingen sexualitet egentligen. Han bara tänder på allt som man inte får tända på.
Ja, han, men sen, ju... han blev mer och mer pedo.
Ja.
Men du kanske har märkt hur folk reagerar på pedofilskämt för något år sedan.
Jo, jag märkte det. Men ni får ju fortfarande göra det, eller hur? Och det var många som försvarade det.
Vi får inte ha kvar det på Spotify och YouTube och... Jag får inte ha med det SVT framförallt. Eller liksom, och inte Sveriges Radio. Det var när vi gjorde Specialisterna,
ja,
Specialisterna radioprogrammet, så var det ju en av de riktlinjerna vi fick. Att vi fick inte skämta om sex med barn.
Nej. Ja, nej, det är klart. Just public service har ju blivit extremt känsliga när det gäller sånt där. Det har man väl hört en och annan humormakare också muttra om, som gör humor nu. Att ja, men om vi gör... Sveriges Radio anlitar oss för att göra provocerande samhällssatirisk humor, och så gör vi något som råkar provocera någon, och då måste vi direkt be om ursäkt.
Ja, det är den klassiska dilemmat.
Fy fan.
Men detta om detta, in på till Sundtripp och... Okay. Och gänget.
Jag vet inte, måste vi berätta vad Sällskapsresan är för någonting? Det kanske finns, jag vet inte, alltså för oss 80-talister och 70-talister och kanske också 90-talister, så är det väl ganska givet. Men jag vet inte.
Nej, men det kanske vi ska göra.
Det är lite så Sven Melander för övrigt.
Och det var inte medvetet.
Ja, det kanske vi ska göra. Fan. Frukost här, bacon och ägglikör.
Och det är också lite så här beroende på hur man räknar. Va? Men Sällskapsresan-filmerna är alltså ett gäng filmer som handlar om figuren Stig Helmer Olsson, som spelas av manusförfattaren och regissören Lasse Åberg då, och olika resor som han åker på. Och där det händer saker tillsammans med sin norske kompis Ole. Som spelar
är det gemensamt för alla Sällskapsresan-filmerna?
Ja, det är det. Men det är lite beroende på hur man räknar.
För jag vet inte, vissa räknar väl repmånad?
Ja, men där är ju inte Jon Skolmen med. Och där heter inte figuren heller Stig Helmer Olsson. Utan där heter han Helge Jonsson. Vilket jag tror är namnet på producenten Bosse Jonssons pappa eller farfar. Eller vad det nu var. Och sen så är det också så här, den här Stig Helmer story som kom för några år sedan är ju inte direkt en resa på det sättet, så jag vet inte om man ska...
De reser ju faktiskt till...
Just det, till typ, vad är det? Vad heter det? Mississippi, eller vad heter skiten?
New Orleans
heter det. Jag börjar bli gammal att tappa namn här.
Det gör de i slutet. Ja, då är det han och Olle också som gör en resa till New Orleans.
Just det.
Alltså, och där det fantastiska skämtet när de äter jambalaya. Och han säger såhär, det är sån här jasp pyttipanna.
Återkommande pyttipanna-skämt i Sällskapsresan.
Vad finns det fler på pyttipanna?
Det är skämt och skämt, men i den första filmen så är Kim Andersson ute och äter med den spanske José.
Ja, just det, men det är gamla kläder.
Gamla kläder, ropa vieja.
Det käkade jag faktiskt på Kuba när jag var där. För, alltså, om man vill, jag var ju, det är en nationalrätt på Kuba, tror jag.
Det kanske är. Det vet jag inte.
Men
det är väl någon sorts spansk pyttipanna.
Han säger ju det. Ja, det är som pyttipanna.
Han som spelar den rollen var för övrigt gitarrist i ett band, tror jag, som heter Las Bravas, som hade en hit med Black is Black en gång i tiden. Sen hamnade han i Sverige på något sätt som jag inte vet. Men, ja,
låten heter Black is Black.
Is Black, I want my baby back. Han var gitarrist i det
bandet. Och jag har hört uttrycket Black is Black tidigare, men jag har aldrig förstått vad som menas med det.
Jag vet inte.
I någon gammal De La Soul-låt, Buddy, där det är mycket native tongue-artister som säger Q-tip, I'm the one who said black, nothing else, the one who said black is black. Något liknande. Men jag vet inte, vad menas med det?
Nej, jag vet inte. Jag faktiskt inte. svart. Så är det med den saken. Det är bara det. Är det att kanske har någonting med riktighet eller att någonting är äkta gör? Jag vet inte. Det här kan väl folk kommentera på Facebook.
Ja, men han är musiker, så den här han som spelar
José. Ja, just det. Det är han. Sen hamnar han på något sätt i Sverige.
Finns det fler pyttipanna-skämt?
Nej, jag tror bara att det är de skämten. Det är ändå ganska många. Två pyttipanna-skämt på, vad blir det, 6-7 filmer.
Ja, okej, om vi går igenom de officiella, då är det ju Sällskapsresan eller finns det svart kaffe på grisfesten?
Svenskt kaffe.
Svenskt kaffe på, jag sa fel. Men de säger inte det i filmen.
Nej, det finns det svenskt kaffe på hotellet?
Så säger han.
Ja, just det.
Men den heter, finns det svenskt kaffe på grisfesten?
Sen är det och sen Snowroller, Sällskapsresan 2. Eller om det är Sällskapsresan 2 och Snowroller.
Heter den Sällskapsresan 2?
Den är väl, tror jag, den enda som faktiskt heter
okay, det. Okej, för trean sen... Sällskapsresan 3 heter bara SOS, eller?
SOS, en segelsällskapsresa, precis.
Okej.
Okay. Fyran är den ofrivilliga golfaren.
Och den heter inte Sällskapsresan 4?
Nej, men det har ju blivit det i folkmun. Och sen femman är då...
Hälsoresan. Ja, för jag hade den här hälsoresan, men inte Sällskapsresan 5. Mm. Och sen den sjätte filmen, The Stig-Helmer Story.
Ja, och sen kan man ju då... Om man, alltså, repmånad är ju... Det är ju samma team bakom och den här...
Är det samma regissör?
Ja, det är det. Och det är Lasse Åberg som regissör och Peter Hall, det tror han heter, som teknisk regissör.
Ja, jag såg det i den där dokumentären om att han då sa att det var... Han kanske egentligen jobbade som regiassistent, men Lasse Åberg ville vara lite schysst och gav honom en finare titel.
Ja, precis. Och det var väl också att han hade hand om det mesta. Så Lasse Åberg... Hade väl gjort tv och sådär, men hade väl liksom inte regisserat. Han gjorde ju för en film på 60-talet med sin gamla kompanjon Ardy Stryver som jag tror heter Oj, 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 eller Sången om den eldröda hummern.
En lång film?
Ja, precis. Eller, ja, det var en lång, eller biofilmen lite mer som en så här förlängd tv-special som är jävligt flippig. Och inte alldeles lätt uthärdlig. Jag tror inte att den fick se jättebra press heller. Men han var liksom, Åberg var ju inte liksom filmregissör på det sättet, så då var det väl bra att hade någon som visste hur man gjorde den biten. Men det är samma gäng bakom Repmånad och den här figuren Helge Jonsson är ju i stort sett samma figur.
Och det finns några förhistoriska kortfilmer också, alltså svartvita som jag har sett klipper. Alltså dels en skidfilm och en båtfilm också.
Ja, Söndagsseglaren heter båtfilmen, ja. Mm. Just det. Men det är också, det är inte så mycket... Jag inser det när jag liksom tittade på den dokumentären och även förberett att det är jävla mycket Lasse Åberg har varit med i mitt liv utan att, och så tidigt. Så jag har liksom inte riktigt tänkt på hur mycket Lasse Åberg har betytt för mig. Men det har han egentligen gjort. Man har gjort så oerhört mycket.
Att Trasan och Bananer var en av de första liksom, stora underhållningen som jag inte ville missa. Liksom.
Nej, det tyckte jag också var suveränt. Liksom Disney Time då, som han gjorde på 80-talet. Det har vi pratat om i en tidigare podd också.
Ja, Disney Time var det innan det hette Disney Dags. Ja. Och du sa T-A-J-M.
Ja, så här typisk Lasse Åberg stavning. Den är med också. Alltså den stavningen är Rock Time och Film Time. Och så där är också med.
Har du varit på Lasse Åbergs museum?
Jag har ju inte det. Det är lite skämmigt att jag inte har det.
Det är rätt roligt. Jag hade velat åka dit igen. Alltså nu är jag ännu mer intresserad av gamla leksaker och serieoriginal än vad jag var när jag var där första gången. Det var nog ändå säkert en 15-20 år sedan var det. Men det verkar finnas kvar.
Ja, det gör det. Och det är inte så långt bort härifrån. Det är nåbart med pendeln härifrån. Ja, Bålsta, precis.
Håller du med om att Sällskapsresan-filmerna, om vi går liksom från ettan till sexan, var det va? Att det är en trappa neråt i kvalitet?
Ja, det skulle jag nog kunna hålla med om.
Jag tycker det är ganska tydligt också att det blir lite sämre för varje film.
Ja och nej. Alltså, jag skulle nog egentligen säga att jag tycker nog att ändå Hälsoresan nästan är botten.
Jag tycker den var så svår att ta med.
Nej, det tyckte inte jag. Den är inte en fantastisk film på något sätt. Och den är inte heller fantastiskt rolig. Men jag tyckte den är ändå ganska charmig.
Är den enda som Sven Melander är med förutom ettan?
Ja, det är det. Just han gör en liten, han repuserar rollen, just det.
Han sitter på en bänk och så de är gamla då och så säger han: "Jag känner igen honom."
Ja, men man var lite orolig att hela filmen bara skulle bestå av sådana skämt, men det gjorde den väl, tack och lov.
Alltså callbacks.
Ja, precis, de gamla grejerna. Nej men så den tycker jag ju, alltså, den är okej, det är inte någon fantastisk film, men den är ändå ganska charmig och det är som en fin återskapande.
Den är näst sista då, eller näst senaste kanske man ska säga.
Och den känns ju mest trött.
Det är inte
trött.
Över förrän den smala mannen sjunger.
Ja, precis. Nej, men och den var väl ingen vidare. Eller den tycker jag är direkt tråkig. Den är liksom inte, har inte sådär så mycket humor eller sådär så mycket
det tyckte skärm. Jag faktiskt om Stig Helmer Story också. Mm. Jag var tvungen, jag sa den med den, jag har faktiskt gjort ett podd, ett arkivsamtal om den tidigt med Marcus Johansson.
Charmant stand-up-comedian.
Ja, och då var vi tvungna att, alltså, efter halva filmen så att vi var tvungna att ta en paus.
Oj,
så här, jag var tvungen att gå ut och liksom ta en kort promenad, rensa huvudet lite, för att det var så svårt att härda ut, tyckte jag. Och det är inte ofta jag behöver göra det när jag ser en vanlig långfilm.
Liksom. Mina kompisar Martin Kristensson och David Nessle hade en sån film, en svensk 60-talsfilm, som om jag minns, det är världens mest komplicerade titel också. Jag tror att den heter Pappa, varför blir du så upprörd? Du gjorde ju likadant själv när du var ung. Mm. Som de såg, jag tror det tog kanske 10 år för dem att se den. För att David bodde dessutom inte i Stockholm. Så när han David var i Stockholm så började de se den någon gång. Och såg liksom 10 minuter, nej, pallar inte. Och sen gick det några månader, sen kom David tillbaka och sa, ska jag försöka fortsätta se den där? Så gav de ytterligare 10 minuter, nej, det här går inte. Och så höll de på sådär. Jag tror att de till slut kom igenom den, men det tog några år.
Jag läste ett fanzine som heter Facit, som var väldigt bra, där det var någon som skulle recensera Ricky Bruchs självbiografi.
Det är exakt, den artikeln har jag också läst, eftersom vi gjorde ett snedtänkt om Ricky Bruch. Då skickade han den till mig.
För det blir ingen normal recension, utan det blir en dagbok som handlar om hur han försöker ta sig igenom att det är så svårt att läsa Ricky Bruchs självbiografi.
När jag skulle göra det snedtänkta avsnittet så tror jag att jag avsatte en eller om det var, två rent av arbetsdagar. Jag satt en hel vecka på att förbereda det programmet, och då satt jag en eller två dagar till att försöka läsa den här boken. Jag kom knappt halvvägs.
Men du lyckades inte?
Nej, den är helt oläslig.
För han i facit lyckades väl ändå?
Ja, jag gjorde det, men det tog en månad. För er som inte har läst den, så är det alltså en helt osensurerad, kronologisk uppdatering. Liksom, det är 4 olika typsnitt på varje sida, och Ricky hoppar hejvilt mellan olika saker och börjar liksom berätta allting i verkligen extrem detalj. Och det går inte att läsa den. Även Kalle Lind har försökt, vet jag.
Men den facit-recensionen är jätteläsvärd.
Ja, den är jätteskojig. Man läser den istället. Ni kan lita på mig, kära arkivsamtal-lyssnare. Ni behöver inte lägga 500 spänn på kursen.
Svårt att få tag på den facit.
Ja, det är det väl. Och särskilt sen vi var med i, sen vi gjorde snedtänkt, tror jag, så att trots att vi var ganska tydliga med att den var oläslig, så blev det naturligtvis, försvann den på alla antikvariat direkt.
Ja, alltså boken då.
Boken, ja. Vilket var likadant med, vi gjorde ett program om Henning Sjöström där vi pratade om hans lite halvsnuskiga bok, Det glatta livet, där han berättar gamla knullminnen från tonår, eller från ungdomens Paris.
Det var rätt mycket sånt i Ricky Bruchs självbiografi också.
Ja, det är det. Det är väldigt mycket, det är mycket detaljer. Han älskade ju att hålla, han hade listor överallt i sitt liv. Nej, men, och den Henning Sjöström-boken kunde du liksom hitta för 40 spänn på hur många antikvariat som helst fram tills dagen innan vi sändes snedtänkt. Sen tror jag efter den helgen, så jag har en kompis som jobbar på antikvariat som säger att den går inte att få tag i längre.
Snedtänkt. Vi chockhöjer värdet på gamla böcker.
Ja. Samma antikvariatkille sa att det var ju bra att ni gjorde det där programmet, för antikvariatsmarknaden på Henning Sjöström-böcker har liksom stått still i 25 år. Så det var ju skönt att ni gjorde det. Nej, men, jag kan väl hålla med om det. Sen är det ju också lite sådär att de första 3 Sällskapsresan-filmerna, apropå det där med hur mycket Åberg har betytt, det är ju liksom så mycket min barndom. Så jag kan liksom inte ha något riktigt såhär kritiskt förhållningssätt till dem. Ja. De är liksom så mycket, jag har liksom citerat dem så mycket och sett dem så många gånger. För det var också där att,
fast jag såg ändå för Sällskapsresan 1. Och den tycker jag fortfarande är en av de bästa svenska komedierna som någonsin gjorts.
Enig.
Du kan väl hålla med mig om att Picassos äventyr också är värd en prispall.
Ja, det skulle jag nog också säga. Det är en fantastisk film. Lite lång, men väldigt bra.
Men vilka andra svenska komedier skulle du placera uppe på prispall?
Apropå, jag såg faktiskt om Sagda Urroll, på det vi pratade om tidigare.
Det tycker jag också, den platsar kanske. Fast den har inte haft så mycket relation till, men den är väldigt...
Nej, det var det jag inte heller. Alltså, jag såg den då när den gick på bio med mina föräldrar, som jag kommer ihåg blev lite generade när den här scenen kom, när en man som går fram, kommer naken fram och trycker sin penis mot en glasruta. Det tyckte mina föräldrar nog att, var jag 9-10 år, skulle jag verkligen se det här. Men sen har jag liksom knappt, jag har sett vissa sketcher några gånger, men jag hade knappt sett om den, och nu såg min tjej och jag den för några veckor sedan, och jag bara, wow, det är ju jätterolig fortfarande. Och man också liksom ska se till Staying Power, jag menar, för just jag såg om Sällskapsresan nu också inför det här, och Jag menar, det är inte... Ettan. Det kan ju inte bara vara nostalgi. För några år sedan så försökte jag se om Göta kanal. Som också var en sån här film som jag såg flera gånger när jag var dit. Och hjälp vad den var...
Den såg jag för första gången när jag var över 20. Mm. Den var inte rolig.
Nej, det är roligare då att se tvåan och trean mer för kalkonvärdet i så fall.
Men SOS kom jag så på bio när jag var liten.
Ja, gjorde jag nog också. Väldigt liten var jag då.
Ja, du måste...
4-5 år någonting kan okay, ha varit. Ja.
Man kunde gå på bio när man var 4-5 år.
Det kunde man. Ja, vi hade en ute i Vaxholm, eller resare där uppe också, så fanns det en paviljong. Som någon tidig boende på början av 1900-talet i älskade asiatiska. Så han byggde en asiatisk paviljong mitt ute i skärgården. Och där var det bio hela somrarna när jag var liten. Och då gick SOS där. Och då tror jag att jag fick följa med. Det var väl barntillåten. Jag tittade igår på den här filmen Tårtgeneralen som Filip och Fredrik har gjort. Där Filip berättar om att när han var 9 år så tog hans pappa med honom på Salå. Sodoms 120 dagar. På bion i Köping. Aha, för att han ville visa Filip livets mörka sidor och sådär. Och det är en riktigt jävla grovt snuskig film.
Nej, de äter bajs och bland annat. Men jag tycker den är rätt tråkig. Alltså.
Den är skittråkig. Men jag tänkte på det efteråt. Att
jag har gjort en bok som alluderar på den titeln.
Så du var ju så illa tvungen att se filmen.
Ja, det var faktiskt. Jag tänkte jag måste ju... Alltså jag hade hört talas om den länge. Och sen tror jag att jag försökte se den någon gång. Bara för att man hörde att folk sa att den var flippig liksom.
Ja, flippig är den ju, men tråkig.
Men så tyckte jag att den var tråkig. Men nu när jag gjorde boken då måste jag i alla fall se filmen. Och så kämpade jag med igenom den. Okej, det var ungefär målfoto mellan den och The Stig Hammer Story.
Det är enda gången någon någonsin har jämfört de två filmerna med varandra. Det är bra. Nej, men jag tänkte på det efter att jag sett filmen att fy fan vad knasig. Men sen jag vänta lite. Just den här biten kan jag tänka mig är fiktion just med tanke på att...
Salo, eller?
Nej, att Filips pappa tog med honom på den på bio. Med tanke på hur stenhårt det var med åldersgränser på bio när jag växte upp. Det måste ju
men du kan tänka dig att det var fiktion att Filip hittade på det, att hans pappa tog med
honom. Det kan mycket väl vara att han har visat honom den eller på video eller något sånt där. Men att han tänkte att det blev liksom mer åskådigt på filmen. Om de gick på bio och sådant. Jag vet det vet jag inte. Men det var bara en tanke att jag kom ihåg det. Att om du var 10,5 år. Då fick du fan inte gå på filmer med 11 års gräns. När jag växte upp.
Det men
när
jag lyssnar på deras poddar så har man insett att hans pappa överdriver och ljuger ganska mycket. Och det kan ju vara en sån typisk grej som han har sagt. Ja, jag tog med dig med på bio. Alltså så att, men att det var en lögn. Och han kan inte komma ihåg det.
han är väldigt udda men rar, Filips pappa. Vad var vi? Sällskapsresan första. Jo, nej, men den är ju väldigt skojig.
Jag tycker i och för sig när jag såg den senast, som visar den ofta, jag såg den någon julhelg nyligen. Och jag höll med min mammas sambo Greger om att det var Sven Melander som gör filmen. Alltså att det är hans karaktär som lyfter Sällskapsresan.
Jag vet inte om jag skulle hålla med om, även om han är väldigt, väldigt bra. Det är kul att det är typ det första han gör. Han hade väl gjort lite sketcher och sånt där kanske i och för sig på SVT. Men att Lasse Åberg bara ringde upp honom och sa...
Ja, han hade väl träffat honom på någon fest om han hade supit. Och man kan tänka sig att han liksom... Man tänker den här killen vill jag ha med i min film när man ser någon... Om han är lite som liksom bära i Sällskapsresan.
Ja, bra på att göra sådana figurer i alla fall. För det är väl...
Han var väl som då också kanske.
Han har väl också den här figuren som han långt senare gjorde, han Steve Meloiden från Gällivare.
Just det.
Det han själv sagt är liksom hans egen raka motsats liksom, inte skåning utan norrlänning och galen i brudar och sprit. Att liksom det är också lite kul i...
Ja, som Sockerkonny skulle då vara Joakim Pirinens raka motsats. Ja, har han sagt någon gång.
Det kan alla som har träffat Pirinen kan och pratat med honom en stund kan väl intyga det. Nej men det är också om man tittar på Sällskapsresan-filmen. Så det finns ju då så här, ofta citerat ögonblick då när att Sven Melander och hans kompis då som spelas av Weiron Holmberg, så fort det går förbi välutrustade damer så kör de så här ratta och vrider med händerna i luften som om man greppar tag i bröst. Eller rättare sagt, Weiron Holmberg gör det. Aha. Om man kollar jättenoga så ser man att Sven Melander håller på med tummarna och vrider som att han... Och han kommenterar på DVD-en att många märker nog inte att det fattar inte jag, för jag hade liksom inte, jag visste inte att ratta betyder kvinnobröst. Det är liksom så fjärran från hur jag tänker. Jag tänker inte så.
Nej, men jag tycker om man tar bort den sexistiska aspekten så är det fortfarande rätt obegripligt. Alltså rattar, jag tänker på bilrattar och det är de väldigt långt. Nej, det kanske är när man på gamla radioapparater eller något sånt. Jag vet inte
var... Nej, men de är också runda reglar. Ja, de sitter inte som kvinnor.
Alltså det är väldigt, väldigt långt ifrån rattar.
Ja, mycket. Det är väldigt långt sökt.
och det är det de gör med händerna. Och det är väl rövar de kollar på så ofta när de går förbi.
Det är också.
Men att han gör för tunnarna rattar.
Jag tror det kan gå.
Jag fattade inte heller det när jag var liten. Alltså, man tyckte bara det var kul att de sa någonting när det gick förbi tjejen.
Det är väl någon referens till någon Manhattan Transfer-låt, tror jag, som går så. Men det ska, jag vet inte vilken.
Som går så.
Ungefär jag tror det. Jag vet inte. Sannolikt säkert. Men jag har hört det någonstans.
Jag känner inte till det. Är det ett band alltså?
Ja, det är ett band. Som var lite stora då, sent 70-tal. Kanske fortfarande är, jag vet inte. Men Melander, det säger någonting om att, för Melander blev väl uppringd då av Åberg efteråt som sagt att bara jag vill att du ska vara med i den här filmen som jag ska göra, och han enligt någon intervju från den tiden blev helt vätskrämd men tackade naturligtvis ja direkt. Han sa att det kanske är enda chansen man får att göra något sånt här. Riktigt så blev det inte. Men det säger väl någonting om det som jag tycker är styrkan med Åberg, och som också för, även i när filmerna blir mindre och mindre roliga, så han är ju jävligt bra på typer, att liksom skildra de här figurerna. Även i Roland Jansson spelar ju den första filmen en mäklare som heter Angerud. Så här typiskt taget namn. Och han
är en sura gubben.
Sura gubben från Göteborg. Och Roland Jansson, när de här filmerna går på DVD så blev han intervjuad. Han är intervjuad i någon sån här making of film som Ronny Svensson har gjort.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Var det han som spelade i Storstad?
Ja, han var med. Han...
Jag tål inte hutt.
Ja, men han var väl, det tror jag. Ihop med Erik Eriksson, han som tävlar på spåret. Och då skulle jag göra en mäklare. Och det var ju kanske inte så lämpligt, för jag har ju ingen utbildning och så, va. Men då sa ju Lasse till mig att alltså sådana där mäklare och sånt, det är de värsta rövarna från gränden, va, som har klätt upp sig som påfåglar, va. Så du ska göra en sån. Och han, när man tänker, har man det i bakhuvudet och ser det, det är ju precis en sån figur han gör. Det är ju liksom ett jävla råskinn som försöker klä ut sig till överklass liksom och vara tuff. Måtte djävulen ta alla fruntimmer och så vidare. Och det ska jag säga, jag är väldigt bra på. De här alkisarna har man ju liksom också träffat på resor. Eller just i den här segelfilmen så spelar Sten Ljunggren någon lite äldre finanskille som kommer seglande till festen med ett jättestort reklamsegel för sitt eget företag, Bokreditfinanser, vad det heter. Med sin Svan 65, som man säger att båten heter. Och sen sitter han och diskutera med Per Egger. Så bara, ja, hur mycket fick du ge för din svan, Didrik? Nej, jag fick ju lägga några spänn emellan. Men det känns ju helt rätt att ha en svan. För några år sedan så dejtade jag en tjej. Det var inte så värst lyckat och blev inte så värst långvarigt. Men hon bjöd hem mig på en, någon sorts fest slash mingel. Där det kom in en snubbe i som seglartröja och sådär som... Och så hon frågade vad gör. Nej, men du vet, man håller på, man är ute och åker lite med lilla båten och pysslar med firman och sådär. Det går ganska bra. Och då började jag tänka på Sten Ljunggrens figur direkt. Jag fick verkligen anstränga mig. Från, bara, det, jag trodde liksom inte att sådana människor fanns. Men så inser man att det gör de. Nej, men för det är han bra på. Han är bra på att liksom hitta sådana här typer som är trovärdiga. Han, har ju han blandar ju också hejvilt. Det är ju proffs och... Och amatörer och så här. Han har jobbat mycket med att hitta just de som ska vara rätta för de här små figurerna helt enkelt i filmerna.
Mm. Ja, jag var hälsa på, eller just var inne på det hotellet på Gran Canaria på, som de spelade in filmen på när jag firade min 40-årsdag faktiskt.
Jaha, var du i Gran Canaria då?
Ja, men jag fick lite... Ja, men det här att göra en stor fest.
Mm.
Och jag kände till slut bara när det är mer ångestframkallande än vad jag tycker det verkar kul. Alltså så här, ja, men allt jobb och vem ska man bjuda, vem ska man inte bjuda.
Det är rätt kul om man bara tar hjälp med maten och sådär, att se att någon annan sköter den rulliansen, så kan det faktiskt vara rätt skojigt. Men du åkte till Gran Canaria.
Ja, jag tänkte så här, jag åker till Gran Canaria med Anton och Albin.
Det låter i och för sig fruktansvärt roligt det också.
Ja, det var jävligt roligt. Och så, men det var en av de få grejerna vi gjorde på resan förutom att supa. Vi levde ju ganska mycket som... som Barra och vad heter den andra?
Robban tror jag heter. Robban som går på Tonga Tonga.
Men vi var i alla fall, jag tror den heter Australia, det hotellet som, okay. Som numera, som då, det var någon liksom någon av mina följare på Instagram som skickade, om ni för jag hade sagt i någon podd att jag ville besöka det hotellet och då hade han tagit reda på att det hette Australia nu för tiden.
Det är som någon i Nueva Stockholm.
Ja, just det. Ja, det var lite så. Vi försökte hitta dit. Nej, vänta. Nu tänkte jag på att det blev åt Peppes Bodega. Att man gick runt och letade efter det på ön.
Nej, men det finns ju faktiskt, i filmen så går de ju på någon marknad där och ska köpa grejer och Ole börjar pruta och spanjoren säger jävla smålänningar. Och när de går därifrån så ser man att det är någon sån här jätteskylt, thank you for the visit, och så står det under tack för besöket. Och jag tror att det är på kommentarsbordet säger alltså bara, den var där. Det var inte något som vi har satt dit, utan det var så. Det var svenskanpassat rakt igenom, så det var ju bara tack att ta emot och filma där. Men det är också med just den första filmen är det att det är väldigt mycket detaljer. Jag har ju sett den 100 gånger, men jag ser fortfarande nya grejer i den. Som att när jag såg om den förra veckan i början av filmen, så är det någon så här parafras på den här kärleksscenen i Härifrån till evigheten, där Lottie Ejebrand och Lasse Åberg ligger i vågorna på stranden och hånglar med varandra i liksom Stig Helmers fantasivärld. Då hade inte jag tänkt på att hans Dramatenväska står också där precis en liten bit bort i vattenbrynet. Eller att i slutet av... Det hade jag sett tidigare, men det blev mycket tydligare nu när jag såg den i så här HD. Att i slutet av filmen så ligger den här Angerud-figuren bak i som bara fan på sin hotellrumssäng och är sur. Och så öppnas dörren och en liten städerska tittar in. Och impia, ut! Ut! Ja, hon stänger dörren. Och den städerskan är ju Gösta Ekman. Vilket var så här konstiga, han var där nere och skulle på semester, tror han hade något sommarhus där, och springer på dem, vad kul, kan man få vara med lite? Ja, du kan få vara städerska. Så han gör den där, att han öppnar dörren, säger någon nej, och stänger dörren. Det syns tydligare nu om man, när man tittar på den. Men det tog mig många tittningar innan jag upptäckte det.
Jag ska tänka på nästa gång. Jag blir sugen på sonden nu. Jag blir också sugen på att göra en... Alltså jag lyssnar just nu på en podd som heter Scene by Scene. Det är två killar som går igenom filmen American Splendor.
Ja, den ja.
Och då går de igenom varje poddavsnitt. Går de igenom varje... Alltså de börjar med första scenen i filmen. Och så pratar de om den. De har så mycket att säga. Liksom. Men de båda två är serieskapare. Någon av dem har jobbat med Harvey Pekar. Okay. Någon var en av dem som föreslår att filmen skulle göras. De tar in gäster som har varit med som spelar i filmen, så att liksom, och sen berättar de mer om gamla minnen också, ifall det är så här, i första scenen så har han liksom en Halloween scen och då pratar de ju om sina egna Halloween minnen så här, vad brukar du klä ut dig till och så vidare. Men jag blev sugen på att göra en scene by scene nu med Sällskapsresan. Jag hörde att för de var inspirerade av någon Star Wars-podd som jag tror de tog minut för minut.
Minut för minut, det var det jag tänkte på när du sa det. Just att de går igenom filmerna minut för minut.
Ja, det skulle man kunna göra med Sällskapsresan. Fast det kommer bli svårt sen när man kommer upp till om det blir en sån stor succé att man måste göra Hälsoresan och Stig Helmestor.
Det är så kul att du säger det. När du säger det så börjar jag bara tänka på när jag gick journalistutbildningen för lite drygt 10 år sedan och mina journalistlärare var så här, om ni ska lyckas i framtidens journalister måste ni vara breda. Ni kan inte göra smala grejer.
Sitter man där sekund för sekund med Hälsoresan.
Ja, vad fan, det var när jag började göra smala grejer som jag helt plötsligt började tjäna, inte jättemycket, men i alla fall lite mer pengar än tidigare. Så det, de hade fel, kan jag säga.
Ja. Jag tror Sällskapsresan, alltså jag tror att det kan vara anledningen till namnet på mitt ett av mina band, Las Palmas.
Just det. Det de har, det har de i Las Palmas.
Ja, vi har samplat just det. Är det Kim Andersson som säger det? Eller är det
Kim Andersson säger det, Lotte Eibrandt kommer med ett
Och jag har försökt ta reda på bakgrunden till det. Varför de säger det de har med Las Palmas.
Jag antar att de refererar till att de här snubbarna ska vi bara ha skojigt med på resan.
Jo, men det är också...
De parafraserar väl någonting? Det de
jo,
har,
de
det är sånt där som jag borde veta.
Har jag fått skicka till mig någon gång också eftersom jag har frågat om det.
Det var något sån där klassisk bildning, antar jag.
Men det var väl någonting som var aktuellt då på 70-talet. Den är inspelad 78, va?
79 tror jag rent av. Repmånad hade gjort 78. Jag gjorde lumpen på samma regemente som Repmånad gjordes på, fast 25 år senare, och då hade de flyttat från Uppsala till Enköping. Men det var verkligen att, i Repmånad så är det någon scen där när en journalist blir visad runt på logementen och säger, varför, det är så färglöst, skulle ni inte kunna ta in lite matt och så här, så får man se i hennes fantasibild hur liksom hela rummet blir uppfärgat och när torre officeren pekar på, ja, vi har ju fått nya orangea läslampor, det är en färgklick. Och det roliga är att när jag gjorde lumpen 25 år senare så var det fortfarande exakt samma jävla orangea läslampor, oerhört vita, och exakt samma blåvita lakan. Det var liksom förmodligen kanske de som hade varit med i filmen, vad vet jag.
Men de är faktiskt inte i Las Palmas i Sällskapsresan 1.
Eller, nej, det gör man inte.
De flyger väl till, flygplatsen ligger i Las Palmas, men sen var det Playa Inglés.
Ja, det är det nog. Ja.
Som är då södra Gran Canaria.
Geografi och matte var mina sämsta ämnen, så det här vet jag ingenting om.
Nej, men det är konstigt, eller de säger ju, han tappar bort sin väska och då pratar han med någon slags gubbe där som har en Las Palmas, det är nog fotbollslaget då, en vimpel
entusiastisk
med. Han säger Las Palmas, very good football, och så säger då Stig Hammar, Hammarby, very good football too. Det var inget skämt jag fattade som barn att Hammarby inte var speciellt kända för att vara bra på fotboll, men
nej, men det ligger lite i den här töntnörd-personan som Stig Helmer har och hejar på Hammarby och gillar bruna bönor och sådär. Det är skön figur på det sättet som då ställs mot den här, alltså det är Stig Helmer och Ole, hans kompis, är ju ganska mycket raka motsatsen. Han är lite mer gåpåig och modern och lever mycket genom sina prylar. Men när man tittar på filmerna så är det ju inte... För Mella Såberg har ju gjort sig känd för att verkligen vara sådär, jag har ingen körkort, jag har inget internet, jag har ingen dator, jag har ingenting. Jag slutade uppdatera mig 1970 teknikmässigt. Och det kan ibland när han går på, men det kan bli lite tjatigt. Men det är väldigt lite av det i filmerna. Alltså att det är ju väldigt sällan som det är så att Stig Helmer framstår som extra cool. De framstår ungefär lika töntiga när de i sina varsina extremer. Liksom att Ole ska visa upp sin poolpen som man kan skriva med under vatten. Och sina moderna grejer och sin temperaturmätare i skidstavarna och sådär. De är ungefär lika. Ole är tydligen baserad då för övrigt på en kille som faktiskt är med i den andra filmen. Felix St. Clair, som är skidfotograf och också då spelar sig själv som skidfotograf i den andra filmen. Men som tycker kallas för Prylix av alla sina kompisar. Han har alltid han är en early adopter. Han har alltid det nyaste nya. Så det,
och han var en kompis till Lasse Åberg sen gammalt.
Ja, antagligen. Han är lite så här internationell äventyrare och ja, verkar vara ganska festlig. Och han är då fick då liksom ligga lite till grund för figuren på idéstadiet. För att när man har kommentarspåret i filmen så är Jon Skolmen med. Och Åberg berättar, det är han som är förebilden till honom. Jaså, det var intressant. Det hade inte Jon Skolmen själv någon aning om att det var så.
Men han dog väl ganska nyligen,
ja,
Jon Skolmen.
Han dog för några år sedan, det tråkigt.
Men är det många som är döda i av de som spelar i den tidiga filmen? Jag kan inte komma på så många. Det är rätt många seglivade.
Ja, det är det. Svante Grundberg gick ju tyvärr bort förra året. Jävligt tråkigt. Honom hade jag gärna velat göra någon podd med eller intervju med. Ted Åström lever.
Ja, han var med i den här dokumentären om
det var, han har sprungit mycket maratonlopp tror jag och hållit sig ganska god hälsa långt upp i åren. Och det är också lite skojigt därför att och apropå det där vi pratade om tidigare med regi och så att jag vet att Peter Hald och även de andra har sagt att ja men Lasse Åberg som personinstruktör han litade väldigt mycket på att om han har valt rätt folk så ska det funka liksom. Han ska inte behöva säga åt dem så mycket. Är det rätt typ till rätt roll så ska det funka ganska mycket av sig själv. Men han det han är aktsam på är överspel. Och då hade han tre direktiv. Och det var låg chaddenvarning, chaddenvarning och ratad chaddenvarning.
Vad sa chadd?
Chadden Hellström som var skådespelare och komiker. Och som var mycket så här överspelstyp med mycket, mycket
vilket avtegande?
50, 60, 70-tal. Jag har mest sett honom när han spelade kriminaltekniker i en några tvs, dels i den här Cockroach-filmatiseringen på 80-talet, men också i någon filmatiseringen av någon av Leif GVs profitörerna tror jag det är. Båda spelade han kriminaltekniker. Jag vet inte varför han fick göra just den rollen flera gånger, men i alla fall. Så jag har egentligen aldrig riktigt sett honom som komiker, men han var tydligen väldigt såhär, hejsan hoppsan.
Idag hade man kanske sagt Stefan och Christer varning, höglag och med.
Kanske lite åt det hållet, ja. Så att Åberg var mycket mer på att han skulle liksom, att alla skulle hålla igen och inte spela över.
Men Jan, det kan vara därför jag gillar den så mycket. Jag älskar ju underspelad humor.
Ja. Nej, men just med Ted Åström så är det kul för att han är ju om man, olyckan är ju för sig ganska mycket en grimaserande figur som han gjorde i Trasan och Bananer. Men han är ju annars mycket av en grimaskille. Han är ju en sån som liksom gör roller med mycket gester. Och han, inte minst barn, det tror jag nämnde när jag pratade barnprogram här, privatdetektiven Kant, så gör han flera roller och är jävligt bra. Men det är lite kul då att det som han är mest ihågkommen för, det vill säga Repmånad och Sällskapsresan, där spelar han ju två väldigt nedtagna figurer. Då, i Repmånad så är han då Herr Larsson som är den strikte, den som tycker att militärlivet är viktigt och intressant och spännande och liksom försöker hålla ordning på Janne Loffe Karlssons busige Lövgren som bara vill supa röga brudar.
Och jag försöker klämma in ett Leif Persson och ett Jan Karlsson här, men du pratar så snabbt att det är svårt.
De kallar mig kanonmunnen. Nej, just det. Att jag är faktiskt GV med Leif Persson. Det tycker jag allt. Jag känner honom. Underbar människa.
Du är Loffe med Jan Karlsson.
Vilket jag också kommer att köra en militärroll där i serien någonstans i Sverige.
Han är ju död, ja.
Så det är kul. Och det är också en sån som liksom vinner med åren när man ser just Ted Åström i Sällskapsresan när han spelar den här reseledaren som är verkligen man förstår är skittrött på sitt jobb. det är både roligt och lite smärtsamt i den här scenen där han och hans kollegor ska välkomna charterresenärerna till Nueva Stockholm med en liten sång där på Melody Freighter. Välkomna till våran
Vad är originalet till den?
Freight Train heter den. Det är en sån gammal skiffelklassiker.
SJ, gamle vän.
Just det. Stefan Demert gjorde en svensk text till den på 70-talet om hur jobbigt det var med dåligt.
Den heter Freight Train från början.
Jag är ganska säker på att den heter Freight Train. Och det är en sån där som Lasse Åberg, i Stig Helmers story så förstår man att Stig Helmer spelade banjo i ungdoms. Och det gjorde väl även Åberg.
Skiffel,
så
det var väldigt skiffel, kort men intensiv trend i musikhistorien.
Sent 50-tal, var det där Robban Broberg började? Ja. När han ännu inte var varken Robert Bridge Mountain eller Zero utan Roban.
Men var det han som hade då ljugit om att han hade ett skiffelband?
Ja, det är en jävligt bra story. Att han är ute på någon krog och någon tidning kommer fram och ska göra ungdomsreportage. Mm. Vad gör ni för någonting? Då, jag har en skiffelgrupp, säger jag. Mm. Och sen, sen så hör någon tidningen av, kan man inte få komma och titta på den här gruppen? Jaha. Så då fick han ju ta hem några kompisar som inte alls kunde spela. Ja, säger fotografen, kan ni dra av en bit här? Ja! Och så här, fick du en bild? Nej, jag spelade lite mer. Och så, ja, det låter satan. Men hamnar i tidningarna och sen visar han på jobbet, så hans syster på sitt jobb då, någon kommer, har ni sett där? Ja, det är min brorsa faktiskt. Jaha, säger någon, vad fan, hur har han lyckats med det där? Jag och mina kompisar, vi har ju haft ett skiffelgäng här i flera månader nu och vi har inte lyckats få några gig. Hur har han lyckats med det där? Som Robert sa, så då ringde jag ju dem och frågade om de ville vara med i mitt band. Vet inte om det, jag tror att det här är Claes Gustafsson håller på med en bok om Roman Broberg som kommer ut nu sommaren 2020. Och jag hjälpte honom med lite info till den boken och då frågade jag om den här historien. Om jag förstod det rätt så är den faktiskt sann. Men det får jag kolla sen när boken kommer. I alla fall.
Vem är det som spelar resledaren i Snow Roller i tvåan?
Det är dels då Klasse Möllberg då, och så är det Janne Valdekrantz som väl är sån här, tror jag, seriös dramaten skådis. Son till Rune Valdekrantz, en sån här legendarisk filmproducent. Han är också väldigt bra som den här lite slick... Nalle heter han. Nalle, äckligt namn.
Ja. Jag tänkte faktiskt på Nalle och Pettan då, från Music Yearnings podcaster.
Just det.
När du snackar om den här karaktären och båten. Så här, lilla båten.
Det kan också vara en av Sveriges roligaste podcast.
Ja, verkligen.
Nalle, just det han som säger, det kan bli nog... ganska så nice, vilket jag kan tänka mig en replik.
De är ganska lika varandra, de här resledarna, tycker jag ändå. Alltså karaktärerna.
Ja, det är det. Det är väl mer att Valdekrantz är mer direkt osympatisk. Eftersom han det är ju, plotten där är ju då att den tjejen som sen Stig-Helmer blir ihop med kommer ju ner dit. Hon har haft ihop det med Nalle tidigare, så hon kommer till Verger, där han, eller Katzberg eller vad det heter i filmen, där han är då turistledare och vill överraska honom, och han är inte alls intresserad av att fortsätta utan kommer hela tiden med ursäkter och går ut med en massa andra tjejer hela tiden. Men Ted Åströms figur är liksom nästan plågsamt att se hur han liksom ansträngt försöker le och klappa händerna och det här är ju, roligt. Men det är också sånt som när jag ser dem nu att jag faktiskt citerar Sällskapsresan-filmerna så ofta att jag liksom inte reflekterar över att jag gör det.
Nej, men jag skulle nog säga Sällskapsresan, En himla massa program och Seinfeld kan vara det jag citerar oftast.
Vad citerar du mest i En himla många program?
Häromdagen var det
"Den vill jag inte ha!"
Café Öken.
Just det. Vackra varelse. Ge mig en bossa! det är bara sådana här små grejer som just i början av andra av den här Snow Roller-filmen då, så att den Nalle vaknar och bakis med någon brud och Klasse Möllberg ringer. Han är på väg ner med bussen med gästerna. Okej, vi är på gång här. Vi kommer snart. Nej, men du måste hålla bussen vid gränsen för jag har inte fixat alla hotellrummen än. Du är fan inte klok, men vad ska jag säga till gästerna? Jag inte fan vet jag. Göm snökedjorna, säg att ni har glömt dem. Och just det där, inte fan vet jag, det sitter jag jätteofta. Det är verkligen så där. Eller i slutet av filmen så han vill få ut några kompisar på fest. You wanna go to a disco? Och den kompisen då bara... Pruh. Och det gör jag ofta när jag är liksom lite trött.
Men det kan man inte veta om det är från Sällskapsresan. För det är en allmän bara utpustning.
Nej, det kan man ju inte veta. Men jag vet att jag har det därifrån. När jag såg om filmen, ja just det, det är därför jag gör så där. Nej, lite, nej fan, måste vi göra den grejen också? Och säkert mycket, mycket mer därtill.
Ja, men varje gång jag går förbi Carmen, den legendariska Stockholmskrogen, då så hör jag mig inom mig själv säga: åh, Carmen Sita gör mig inte så besviken. Jag tänkte skaffa. Det är då han...
Just det, Angerud. Ja.
Ni kvinnor vet inte ert eget bästa.
Han är full och han har raggat upp. Eller inte raggat upp. Försöker upp Carmen. Ja. Som, hon jobbar i baren på Viking Bar.
I Nya Västerkommen.
Och hon vill... hon vill liksom inte...
Absolut
ha,
inte
ha honom. Men hon följer ändå med till hotellet på att hon tycker synd om honom och ska ta hand om honom. Och säga, eller?
Ja, och hjälper upp honom på rummet. Ja, det är väldigt knasigt.
Det är så mörkt med hans karaktär då när han har... För att han är ändå boven. Ja. Men det blev så himla synd om honom trots att han är ett riktigt rövhål.
Ja, man tycker faktiskt ganska...
Han har förlorat alla sina pengar och sin Han är väl kär i då sin sekreterare som han bjudit med på.
Ja, som bara vill hänga med spanske José och norske Ole.
Just, är det samma... Ja, det är samma tjej som hänger med dem två.
Ja, just det. Det spelar sen, Kim Andersson.
Och sen en syrra då för ihop det med Stig Hölmer.
Just det. Och de båda spelas väl liksom av tjejer som kom från fria teatergrupper. Tror jag, såhär pistolteatern och sånt. Det var nog kanske inte alls kosher att, för sådana tjejer att vara med i sådana filmer. Men det är väl ingen som ångrar. Även Björn Granat som spelar pappan i den andra filmen. Och som lite är skurkfiguren där kan man väl säga. Eller den jobbiga typen så här. Spänn. Tyngden på dalskidan, älskling. Han kom ju, han var ju min narren, tror jag. Så här, riktigt råvänstergrupp som var några av de som drev tältprojektet och sådär. Och att han spelade en sån tramsroll. Han var lite sin tids Ica-Stig, kan man säga, på det sättet. Ica-Stig kom ju från Nationalteatern från början.
Just det.
Det var nog
lite farligt.
Förlåt?
Veron Holmberg. Ja, det låter som en ärrare.
Ja, jo, men det var... Alltså, Veron Holmberg var väl typ hamnarbetare eller något liknande. Han var ju, hade ju inte någon formell liksom, skådesutbildning så. Utan han var väl lite en sån figur och var väl engagerad i någon teatergrupp och sådär. Ja, jag kan inte honom så bra som jag borde kunna. Sen fick jag ju då låna namn till figuren i Nile City där.
Som Veron Jotan. Vi har snart redan snackat en timme.
Ja, det blir lätt så när du och jag hamnar i samma rum på något konstigt sätt.
Är det någonting väsentligt vi har missat? Vi har ju liksom, jag vet inte, vi har ju bara nämnt, vissa filmer har vi nog mest nämnt i förbifarten. Men det kan vara också att vi gillar ettan bäst, båda två.
Ja, det är, fast för min del är det också sentimentalt. Jag är uppvuxen i skärgården. Mm. Så skärgårdsfilmen har jag ju liksom jättestarka band till för min uppväxt. Och det är också så där skojigt att Lasse Åberg och det, där finns det någon återkommande running gag i den filmen är att killen som driver rörelsen ute i skärgården, det finns en grynna utanför.
Jag vet inte vad det är.
Nej, men vad heter det? Ett sånt här som man kan åka på, en stenbumling ute i vattnet. Du tappar ordet bara därför vad det heter. Men sånt som ska märkas ut på liksom en skylt hela, men det har han skitit i. Han säger, det finns ju sjökort. Så det är running gag i filmen att folk med sina båtar kör på den och att han då tar en krita och markerar, ja, det var den femte det och vi har bara kommit till midsommaren.
Ja, men det är ju någon slags trop i komedier i allmänhet det här att någon drar ett streck när någonting händer. Ja,
det finns med, också i första filmen.
Ja, i första filmen när någon av servitörerna tappar, de startar jättemånga tallrikar som någon slags snäcka liksom eller någonting. Och sen tappar de och så drar de ett streck. Ja, fan, men det finns i Snow Roller också. En sån det... scen att man drar ett streck.
Ja, det kanske det gör, ja. Man har det så, men det roliga är att jag vet ju jättemånga skärgårdsbor som säger att åh, det där har man ju sett. Det finns ju på riktigt. Och Ulla Såberg själv, när han pratade om det där på dokumentären eller vad det är, bara nej, det där har vi bara hittat på. Mm. Jag hade ingen aning om det eventuellt fanns på riktigt.
Vadå, det här med...
Att folk gör så, att det finns gubbar som håller koll på när folk kör på grynnor ute i vattnet. Jag vet inte om det stämmer eller inte, va? Men, nej, men vi har väl täckt in, vi har väl ändå täckt in det mesta som är ganska skojigt med de här filmerna. Jag vet inte hur länge de kommer liksom fortsätta leva på något sätt. Apropå att vi pratade i början om att vi var tvungna att förklara vad det var för någonting. Jag vet inte om det är något som 00-talister kollar på precis.
Det skulle jag skulle nog tro att det har börjat dö ut ganska mycket liksom. Och jag vet inte riktigt om det är kul om man är 00-talist. Och om det är roligt att titta på, om man ens kan rekommendera det till. Om man inte liksom har vuxit inte.
Det är väl mer som att det kanske är för dem som det är för mig med mycket så äldre hur man inte säger någonting om tiden. Att typ den här doktor Levander erbjuder yoga och zonterapin och sådär, så måste verkligen ha varit helt nytt 1979. Och en massa andra såna här hälsoresan och så här mycket detaljer, eller att de i tredje filmen så här, det här, vi ska bjuda på lite sushi, det är vansinnigt gott med sushi. Och vad är det? Det är rå fisk, det är senaste trenden.
Men det är dessutom ett faktafel att sushi, det är en vinägerris med topping. Det behöver inte vara rå fisk. Det behöver inte ens vara fisk på det för att det ska vara sushi. Det är många som tror att sushi betyder rå fisk.
Jag tror nog det eftersom jag såg den här filmen när jag var så liten första gången. Jag har alltid haft svårt för wasabi. Det är väl därför jag inte äter så mycket sushi. Så det är kul på det sättet att säga någonting om tiden när det gjordes. Eller att i repmånad. De är, bara hela den här lumpargrejen är ju liksom... Jag kan känna igen vissa delar, men mycket av det hade försvunnit redan när jag gjorde lumpen. Och mycket av det hade försvunnit nu också. Eller att de går och hamnar på en golfklubb där precis alla är supersnobbar. Det var på den tiden när du verkligen var... Spelade du golf hade du fruktansvärt, fruktansvärt mycket pengar. Men sen en grej som jag tycker är kul som egentligen inte har så mycket med Sällskapsresan att göra. Men det är i den dokumentär som finns på DVD:n. Så förstår man att Ronny Svensson har väl ställt frågan till Lasse Åberg.
Det finns en dokumentär på Sällskapsresan box DVD:n.
Ja, det gör det.
Det måste jag säga.
Ja, men där, och där är det då de flesta som var med intervjuade. Och då får... Då sitter Lasse Åberg, Bosse Jonsson och producenten där och man förstår
att... Är det bara om ettan då? Eller?
Nej, det är om allihop. Mm. Men det är samma dokumentär på alla DVD:erna, men det är om alla filmerna.
Okay.
Och där då får man uppenbarligen frågan då, hur började det här? Ja, säger Åberg, det började med att jag och Bosse träffades och pratade lite om den taskiga standarden på svensk humorfilm. Så blev han tyst lite grann. Vilket jag ju visserligen själv hade bidragit till genom att spela General Panrish i 47an Löken blåser på. Men i alla fall, det var ju ändå ganska taskig standard. Och det där tyckte jag var kul när jag såg det då. Och sen såg jag någon annan intervju med Lasse Åberg där han pratade om det där med att ja, men jag hade ju haft film då. Jo, men jag hade ju varit med i den här 47an Löken blåser på där jag spelade General Panrish. Och den är ju fruktansvärt usel. Alltså, jag har aldrig sett den, men jag har förstått att den är jättedålig. Och nu också i den här dokumentären som kom nu då, 2020, så pratas det lite grann om att ja, 1971 var jag med i 47an Löken blåser på ett spel. Och han har liksom, som, jag tycker det är så kul, de flesta andra brukar ju ofta försöka skyla över sådana grejer. Lasse Åberg vill gärna liksom verkligen gnugga in hur mycket att han var med i en jättedålig film för 50 år sedan. Det är inte som när jag såg en intervju med Eva Röse, skådespelerskan, när Fredrik Salin intervjuade henne och frågade, är det någonting du ångrar att du har gjort? Och jag sitter och tänker på filmen Blå måndag som är riktigt, riktigt risig, där Eva Röse spelar en av huvudrollerna. Jag bara, hon kom, Blå måndag. Och där är det så illa, hon börjar prata om, jo, det var en film som jag var med i, men jag vill inte säga vad den heter. Och jag ställde upp på det för att det var en kompis som gjorde det, och jag tackade jag innan jag hade läst manus och sånt där. Och det var ju inte så bra. Och till slut är det så att Fredrik Salin måste påpeka att det är Blå måndag hon pratar om.
Han säger det till tittarna.
Det är lite taskigt, men det kanske är också att han med liksom journalistisk integritet. Att han, jag måste faktiskt säga vilken film det är. Ja. Det tyckte jag var lite kul. Men jag vet inte. Vi har väl förhoppningsvis täckt in det viktigaste.
Ja, det skulle vara ifall vi återgår och gör en scene by scene.
Åh, herreminje.
Jag trodde att det kanske den filmen eller Picassos äventyr som jag helst hade velat göra en... gå igenom scen för scen.
Picassos vore ju jävligt roligt faktiskt.
Alltså, Kalle Lind borde ju...
Han har gjort det snedtänkt ihop med min kompis Agnes, Agnes Fred, den fantastiska sångerskan och låtskrivaren. Ja, det var väldigt, väldigt bra. Men det är
jag frågade faktiskt Kalle Lind om han ville göra ett arkivsamtal om Picassos äventyr. Mm. Men då hade han så här... Fan, jag har redan planerat att göra det. Så var jag så här, okej, du får den. Han kan ju mer om filmen än vad jag kan.
Men det är ändå en del sådana där som man skulle vilja, inte minst den här, det tror jag vi pratade om i Della Morta nyligen, den här oerhört konstiga filmen, scenen där Gösta Ekman sitter på ett strandcafé med ihop en rödhårig kvinna och de gör konstiga grimaser.
Jag gillar inte den scenen.
Nej, jag gillar den inte heller, men den är fullständigt obegriplig och man förstår inte alls riktigt varför den är med. Och jag tror att Gösta Ekman säger något om det på kommentarsbordet, att det här är, vi vill göra, hur extrema miner kan man göra? Väldigt konstig scen det här. Den hade de lugnt kunnat klippa bort, men den skulle nog hålla för att sitta och diskutera i en podd en timme, det tror jag nog.
Men då får vi se ifall det blir en ny poddsatsning med scen för scen. Det kanske inte blir en del av arkivsamtal, men kanske någonting annat.
Vi får skaffa oss lite mer fritid, du och jag.
Ja, kan bli knepigt. Fast det är väl egentligen jobb att göra en sån. Speciellt om man gör en Patreon-exklusiv.
Ja, du tänker
då är,
så.
Då är det ju en kassako.
Ja, det är ingen dum idé. Med olika gäster och sådär. Anton Magnusson kan få komma in och välja sin favoritscen och sådär.
Fast man ska ju ta det kronologiskt.
Ja, såklart.
Man ska börja med, om man nu som den Star Wars minut för minut... Så ska vi göra det ännu mer extremt. Sällskapsresan, sekund för sekund.
Hur länge kan, hur många avsnitt kan man prata om Lasse Åbergs keps eller den här ikväll får 107 svenska gonorré t-shirten, jag vet inte.
För det är bara, om man kör ett i veckan, hur många år man måste hålla på då för den är väl säkert 1,5 timme.
Ja,
det är 90 sånt. Minuter, 90 gånger 60. Det är du som pluggar natur.
Jag har pluggat natur. Det blir 5400, vad blir det? Ja, 5400 borde det bli sekunder.
Och det är 52 veckor på ett år.
Men då har du det, för fan. Det är ett årsprojekt.
Vad sa du?
Det är ett årsprojekt då, man gör det på ett helt år.
Men va? Om det ska vara sekund?
Ja, sekund för sekund.
Då är det 50 år.
Eller? Ja, det är 50 år.
Eller är det mer? Om det är 52 veckor, men jag äter i veckan. Och det var 5000 sekunder.
Som sagt, jag var aldrig bra på matte.
Man får göra det. Ja, det kommer ta lång tid.
Men, det kan vi enas om. Det kommer ta jävligt lång tid.
Så. Man kan vara sen för sen. Ja, men det var kul det här. Och
ja,
det var allt för veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Fredrik av Trampe.
Fullbordat samtal.
Ha det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.